Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och idag ska vi prata gröna metaller med Mattias Gromark, förvaltare för Atlant Green Tech Metals på Atlant Fonder. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack, kul att komma tillbaka. Det var ju augusti var här senast.
Du var en av de sista poddarna jag hade innan jag gjorde
det. Jag tror det var din sista dag typ.
Det var nog min sista dag till och med. Och nu är det en av mina första dagar jag får säga. Men du är faktiskt den första jag poddar med nu. Men ska vi bara göra en liten recap? Du investerar i den gröna energiomställningen. Vad innehåller fonden? Vilka metaller och vad kan man förvänta sig av den?
Ja, vi kan kort bara ta fondens fokus från början. Som du säger, vi investerar i energiomställningen och elektrifieringstrenden. Och det är ett antal drivkrafter då. Det är ju elektrifiering av fordonsflottor, industri och så vidare som ska göras. Vi kommer att behöva massa mer fossilfri energi. Och nu har vi, kan vi lägga till AI som en faktor i ytterligare ett behov av mycket mer energi, fossilfri energi. Det såg man inte riktigt komma, att det skulle även driva på behovet av mer energi. Men den kan vi lägga till. Och vårt fokus då, det är ju på hållbar materialförsörjning för den här sektorn. Och då är det inte bara mining vi pratar om, utan det är hela kedjan. Allt är de som möjliggör för miningindustrin, även möjliggör som gör att industrin kan vara hållbar och sköta sin verksamhet på ett sätt som är mål om naturen och så vidare. Vi har också ett icke-Kina-Rysslands diktaturfokus. Vi väljer bort, vi fokuserar på de västliga leverantörsleden för den här sektorn. Så det är mest fokus på leverantörsleden till Europa och USA. Men så kan du inkludera länder som Sydkorea, Australien, Japan och så vidare som ingår i de här leverantörsleden. Och om vi tittar på rent materialfokus ifrån, då lägger vi fokus på det som vi ser kommer bli brist under omställningen.
Vad känner störst brist?
Ja, men det kan vara till exempel, ett klassiskt exempel är ju koppar. Det går åt enormt mycket koppar för energiomställningen. Allt ifrån bygga nät och så vidare. Och det finns inte tillräckligt många nya kopparfyndigheter och det går liksom inte bara att öka produktionen, utan det finns ju bara en väg upp när efterfrågan tar fart, och det är ju priset kommer gå upp helt enkelt, och det bör vi se nu igen. Och tittar vi på teknikbolagen möjliggörande, så försöker vi fokusera på marknadsledarna. De som är bäst i sin nisch, till exempel som Epiroc är ett exempel, eller Metsotech kan också vara ett liknande bolag. Och det är de som då ser sektorn med maskiner och utrustning och liknande som behövs för det här. Så det är stor bredd inom materialområdet, så det är inte bara en miningfond, det ska man ha med sig.
Ja, ni får en del industribolag, det är så att ungefär hälften är väl klassade som råvarubolag.
Ja, fast det ingår mycket processande i det där. Alltså det är inte bara gräva saker ur marken, utan det ska bearbetas, processas, förädlas, utvecklas. Så man ska se material på bredden, absolut.
Om vi backar lite, du var här i augusti senast, drygt ett halvår sedan. Ja. 7-8 månader precis sedan. Vad har hänt sedan dess? Summerar du?
Ja, börsen var ju rätt skakig generellt fram till augusti. Det var inte jättefart på börsen, utan det var ju lite nedåt. Medan den här sektorn stod och stampade och klarade sig och höll sig på plus. Och det såg ganska stabilt ut. Men sen så kom vi till oktober ungefär. Då hade den här sektorn börjat ta sig neråt, medan börsen satte spikhagfart uppåt. Men så att vi gick skilda vägar. Börsen gick uppåt medan den här sektorn blev ganska kall. Och vi stängde upp på minus överlag i sektorn. Kan väl nämna lite kort hur det såg ut för året. Vår fond backade 12,8, nästan 13%. Och det var ändå bland de bättre i sektorn. Bäst var Swedbank Robot Transition Energy som var ner knappt 2%. Sen hade vi, tittat på Handelsbanken Hållbar Energi, ner 14%. Thematica Future Mobility var nästan 28%. Och iShares Clean Energy ETF som är något rätt snöre, att det är bra att köpa ETF för sig, det är billigt. Men den var ner 21,6%. Men det är möjligt att det var ursköljningen vi såg där under hösten. Och nu har det stabiliserats. Och i år hittills då så är vi på plus de flesta. Vi är upp 6%, Swedbank Robo upp 6,3%. Handelsbanken Hållbar kvar på minus 7%. Thematica är ner 13% i år. Och iShares Clean Energy är minus nästan 12%. Så det spretar isär i sektorn. Medan vissa uppenbarligen är annorlunda positionerade än vad vi gör. Så det har börjat hyggligt ljust för oss i alla fall.
Hur känner du som investerarkollektivet? Finns intresset där, eller det blev ju ganska iskallt som du säger där under hösten?
Det brukar ju komma med att det vänder upp. då kommer intresset tillbaka. Så att jag gissar att nu när man får se att sektorn jagar fatt börsen och kanske går om. Och vi ser ju mer och mer, så senast på vägen hit här nu, Handelsbankens Kopf, han uttalade sig om metaller, att det var no-brainer att metallerna nu ska gå upp när konjunkturen vänder upp. Så att vi ligger ju rätt i konjunkturcykeln, om man nu ser att konjunkturcykeln har bottnat ur och räntan är på väg ner och så vidare. Så att då temat är nog, ligger helt rätt i tiden och cykliskt sett.
Jag tänkte vi skulle prata lite framtid 2024, ja, lite senare i podden. Absolut. Men jag tänkte något som kanske ligger på tabeten just nu, det är ju att det är Yellen är i Kina just nu som vi pratar. De har möte med kinesisk delegation från den 3 till den 9 april. Mm. Kinas dominans inom förnybar energi diskuterar man mycket inom elbilar. Och hur ska man agera, tycker du? USA, EU, nu är det, läser jag. Jag har ju läst ganska mycket Financial Times, så det har varit ganska roligt, för där ser man biltillverkarna. De tyska biltillverkarna som säljer väldigt mycket på export och har stor produktion i Kina tycker inte man ska hålla på med sanktioner och dylikt, medan de franska bilindustrin är väldigt mycket för sanktioner och tullar och så vidare då. Vad tror du vi hamnar, och vad hoppas du av det här mötet som är just nu mellan i alla fall USA och Kina?
Mm. Ja, rent allmänt kan man väl säga att EU och USA har helt olika positioner, därför att som du säger, Tyskland är så pass sammanflätade med kinesiska marknaden och så beroende, och byggt upp ett stort beroende av att sälja sina bilar till exempel på kinesiska marknaden. Så att man är väldigt ovillig till att ta in hårda handskar mot Kina vad det gäller att räta ut spelplanen. Så det är ett bekymmer. USA har inte alls samma situation. För de, dels har man har ju mycket tariffer på plats. Både tariff och strafftullar. Det ligger på plats sedan långt tillbaka. Så att Kina gör ju så att de dumpar ju sin överkapacitet i Europa, för att det kan de göra. Medan det går inte lika lätt att göra i USA. Så att jag tror väl att Europa kommer fortsätta att försöka hitta någon mellanväg. Medan USA kommer, jag tar det handskarna av som gäller, för att man anser att Kina inte spelar by the book. Utan Kina vill hela tiden vrida konkurrensen till sin fördel. De tycker att det är marknadsekonomi som ska gälla. Det är frihandel som ska gälla. Men in på deras hemmaplan så har de tidigt ringfänsat sina strategiska områden. Det var de tidigt ute med. Alla bolag som är inne i Kina måste ju vara tvungna att starta joint ventures. Alla sociala medieplattformar som är från väst är ju förbjudna i Kina. Så att Kina spelar hela tiden med en dubbelregelbok och skriker väldigt högt när de tycker att USA bryter mot frihandelsreglerna. Så att ja, man får ju se det för vad det är. Kina har varit smarta. De har ju lyckats med det här. Vi bara tittar på solceller som nu har fallit med 97% i pris sista 10 åren eller vad det är. Det var ju inte Kina som var tidigare med solceller och utvecklade det. Det var ju länder som Japan, Sydkorea och länder i Europa som tog fram solpaneler från början. Men nu är det ju Kina som är helt dominerande och helt prisat ut alla övriga. Därför att de har satsat mycket. De har stor marknad, de har storleksfördelar, plus de har medvetet satsat på att bli bäst. Och där de satsar på att bli bäst tillverka grejer, då blir de ju bäst. Men det är mycket för det här att man har bjudit in och sen har man liksom lärt sig och tagit över. Det är bara att se den här senaste Porsche-kopéan som lanserades häromdagen. Identisk kopia. Och det är man väldigt nöjda med, att man har lyckats bygga. Men det är en parentes. Det är inte bara solceller. Det händer ju samma sak med vindturbiner. Västas och de ligger ju rätt risigt till. Att Kina har blivit duktiga och lärt sig den tekniken. Elfordon, det ser vi ju det här året nu, för senaste halvåret har det kommit in kinesiska modeller. Jag tror det finns 300 olika elbilsmodeller i Kina. 100 olika tillverkare. Och det är ett blodbad vi kommer se nu. Vilket kommer gynna konsumenten i slutändan, tror jag. Jag tror det kommer vara ett risigt år framåt för elbilar. Men i slutändan kommer vi förmodligen finnas ett brett antal modeller som konsumenterna kommer vilja ha. Men det kommer vara en övergångsperiod.
Begränsade dig som investerare, du börjar ju tydligt med att säga att du investerar inte i kinesiska bolag och i den typen av leverantörskedja, ja, som påverkas av det. Begränsade fondens inriktning?
Ja, men det är ett strategiskt beslut vi har tagit. Vi vill inte in och slåss där Kina är dominerande, utan vi vill investera i de bitarna vi ser som kan växa fram som alternativ till där Kina inte är bäst eller störst. inom materialsidan.
Var är du då och letar? Ja, men är man inte störst och bäst?
Ja, de är ju störst och bäst på tillverkning av hårdvara inom förnyelsebart. Så är det ju till stor del. De håller ju på att bli det inom elbilar också. Men som sagt, vi såg det andra. Men vi tittar då på sånt som vi vet kommer efterfrågas av Europa och USA. Och som man vet att man inte kommer kunna köpa från Kina. Till exempel, Europa ställer ju krav på hållbarhetsstämpel på material. Eller kommer att göra, som ska in i hela cleantech-sektorn. Nu är det ju lagg mellan vad man har beslutat och innan det här genomförs. Så att det kommer ju ta tid, men det är materialsidan och återvinningssidan som det här kommer krävas. Det är alla material, mycket koppar och sånt. Kina har inte koppar, men de har ju lagt mycket koppar under sig ute i världen. Men de sitter på kopparraffineringskapaciteten och förädlingskapaciteten. Men de sitter ju inte på allt material. En stor sektor som vi kommer till, där Kina inte är dominerande ännu, det är ju kärnteknik. De sitter inte på uran till exempel, utan det köper de mycket från Kazakstan. Men däremot så håller de på att bli väldigt duktiga på att bygga kärnkraftverk. De är ju väldigt bra på när de bestämmer sig för att lära sig någonting. Och det är det de gör till exempel inom kärnteknik som vi kommer till nu.
Jo, jag tänkte, låt oss diskutera kärnenergi. För jag menar, det är ju något som har blivit väldigt... Det har kommit in från kylan, definitivt. Och kanske i spåren, eller delvis i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, när man har strypt naturgasen till Europa och så vidare. Tyskland, där är det fortfarande inte hett, men det är hett i Frankrike. Det pratas mycket mer i kärnenergi uppe i Sverige. Och hur tänker du som investerare inom kärnenergi?
Men vi såg tidigt, vi tittade tidigt på EUs taxonomi och de diskussionerna som gick kring energiomställningen. Och man hörde ju rätt tidigt att det fanns två läger. Tyskland ledde den ena sidan och Frankrike andra. För och emot. Sen har ju Tysklands ställningstagande skadat Europa väldigt mycket. Därför att de har ju krävt att om inte vi ska ha det så ska ingen annan heller ha det. Då har de ju börjat mjukna på nu och insett att det kanske inte riktigt funkar på det viset i en union. Men i alla fall, så vi insåg tidigt att det här kommer inte gå utan kärnenergi. För vi såg hur Sveriges energisystem ser ut. Hur vi trots allt byggde upp det målmedvetet på 80-talet. Till kanske blir ett av de bästa energisystemen i världen. 100% fossilfritt i princip. Så vi visste ju att det gick. Så vi insåg att det här kommer komma. Det här kommer släppas in. EU kommer att stämpla det så småningom som hållbar energi och räkna in det. Och det skedde ju till sist. Det är ju med i EU-taxonomin. Och till sist nu på COP28 i Förenade Arabemiraten så släpptes de in på riktigt i finrummet. Det är med i diskussionerna. Och det var rätt intressant att det skedde just i Förenade Arabemiraten som precis har byggt 4 kärnreaktorer, 4 koreanska. Och det skedde ju på 12 år tror jag. Och alla är driftsatta. Och jag tror det var en prislapp på 24,5 miljarder US-dollar. 4 stycken igång. Jag tror de ligger på det är 1400 megawatts reaktorer. Så de är ett skolexempel på att det faktiskt går att ta tag i och bygga. Men Europa och USAs problem har ju varit att man har byggt typ 3 reaktorer på 30 år. Det är väl en i England, en i USA och så den finska då. Så att det finns ju ingen rutin och ingen vana och det finns liksom ingen industriellt backbone att göra. Och du har ju inte kompetenser med personal. Det tar ju tid att bygga upp. Men samtidigt, tittar vi på Kina. Kina bygger idag, har 22 reaktorer igång. Eller som man bygger just nu under konstruktion. De har 70 planerade och man ska någonstans tredubbla totalt sett i världen. Det är målet satt nu. De reaktorer. Vi har 440 i världen och målet är att tredubbla det. Och det är fortfarande lite om man ser till världens totala energibehov. Jag tror vi ligger idag på 10% av den globala elenergin kommer idag från kärnkraft. Så det är fortfarande lite. Om man tänker att vi hade gjort tvärtom för 30 år sedan och fortsatt bygga ut. Och haft fokus på att bygga bort kol- och gasberoendet. Då hade läget varit helt annorlunda med CO2-utsläppen. Men det är en missad chans. Och det har varit så mycket ideologi bakom att säga nej till det här. Det här stammar väl mycket från fredsrörelsen som kopplar ihop kärnenergi med kärnvapen. Men det får man liksom lägga åt sidan och inse att det är två olika saker.
Hur spelar du det här spelet? Var ett av fondens största innehav? Kärnkraftrelaterat?
Ja, det är klassiska Cameco, Canadas Cameco, som är, ja, det här är inget nytt bolag för Avanzas lyssnare, utan det är många som följer det. Det som är intressant med Cameco, dels är att de sitter på väldigt bra fyndigheter som är i drift, som utvinner uran. De tillverkar kärnbränsle och de äger 49% av Westinghouse, som är ju Sverige bekant, för att det är ju gamla ABB Atom, Atom som ingår där. De tillverkar ju bränslestavar och liknande i Västerås. Och det är ju ett av de ledande bolagen i väst vad det gäller kärnenergiteknik. Och det är ju inte, de bygger ju inte kärnkraftverk, men däremot så säljer de ju ingenjörskunnandet för att bygga kärnkraftverk. Så de sitter ju på dels konstruktion av reaktorer, de har ett antal reaktorer på plats, och dels så bistår de ju då med, som ingenjörs, med ingenjörstjänster när det ska byggas kärnkraftverk. Och de har ju signat upp otroligt mycket nya reaktorbyggen i främst östra Europa. Polen är ett skolboksexempel. Polen kommer ju gå rakt från kolberoende stat till att växla helt över till kärnenergi i ett steg. Så de gör ju tvärt emot Tyskland då, som har gått från kärnkraft till kol. Tyskland brände förra året 90 miljoner ton kol i sina kolkraftverk. Samtidigt som de är väldigt nöjda med att de tycker att ja, men vi minskar utsläppen. Och det är ju för att samtidigt så går elanvändningen ner i Tyskland därför att industrin lämnar. Så de har ju lyckats med sin omställning på så vis att de får ner användningen.
Vad ser du för andra gröna skott där under innevarande år 2024 och in i 2025?
Ja, för det första är vi börjar toppen med industrikonjunkturen. Jag såg JP Morgans globala inköpsprisindex för industrin. Den sätter ju stärks. Vi låg ju under 2 år var vi under 50. Det var ju i kontraktion under 2 år. Och nu vänder det upp i början på året. Och det ligger ju, vi är ju uppetrend igen och räntorna kommer ju komma ner. Så att jag gissar att vi kommer få normal cyklisk återhämtning. Sen ska vi inte förvänta oss att det går tillbaka till nollräntor, så att det blir inte samma heydays på gratis pengar. Men däremot tror jag vi får se en normal cyklisk återhämtning i ekonomin. Det kommer gynna materialsektorn.
Och det gynnar hela den förnybara omställningen.
Ja. Och sen har vi ju baksmällor. Alltså det är så stora drivkrafter. Vi tittar på både USA och Europa. Det är mycket politiska beslut som ligger till grund för omställningen. Och det sker ju, det blir ju start och omstart. Allting blir ju inte rätt från början. Det är ju så. Jag tror USA linjen är lite mer lyckad. Det är mer morötter och piska än bara piskor som det kanske har varit i Europa. Europa har nu varit, man gör så mycket på en gång. Och jag tror man har lite för bråttom ibland. Jag tror att omställningen ska kunna ske väldigt fort. Jag tror man kommer få liksom göra om vissa delar och låta saker och ting ta lite längre tid. Och kanske, jag tror det är viktigt att man pekar ut vägen för industrin och konsumenterna så att man har en långsiktig plan. Det att folk inte vill köpa elbilar nu, ja, det är för att det är fortfarande så att en elbil kostar dubbelt så mycket. Och folk, det har varit lågkonjunktur och folk håller i pengarna. Det är ju inte så svårt att räkna ut.
Och det har varit inflation och real...
Ja, man väntar med att byta bil helt enkelt.
Du har mindre pengar i plånboken.
Så precis. Ja. Nej, men sen så, som sagt, gröna skott och...
Är du orolig? Det är mycket val.
Det är ju, ja, det är mycket val.
Det är ju val.
Man behöver inte vara orolig, men det kan ju få oväntade utfall. USA till exempel, där är det ju Trump eller Biden. Vi har ingen aning om vem som blir vald. Vi vet att Trump, han har ju sagt att han ska rulla tillbaka mycket av den här miljöpolitiken som Biden har satt i rullning. Men...
Går det att backa den, tror du?
Tittar man vad de största, de som har utnyttjat IRA-paketet mest i USA, det är ofta republikanskt styrda stater som har lockat till sig stora investeringar som har varit möjliggjorts på grund av paketet. Så jag tror inte att de är så intresserade av att det där ska backas. Visst, det kanske blir någon symbolgrejer, men jag vet inte om man... jag tror det är mycket snack. Och kanske, han pratar ju gärna och vill få... liksom skapa lite stormar och få lite uppmärksamhet. Sen kanske inte händer lika mycket. Sen har vi valet i Europa, parlamentsvalet, och man märker ju lite att man ser ju lite i media här att till exempel jordbrukarna har varit ganska missnöjda med sista paketet som klubbats i EU. Det var ett inslag igår från Holland där ett förslag som nyligen hade backat på, det var att skulle du äta kött, ja, då skulle det vara 30% extra miljöskatt på kött. Jag tror det är problemet i Europa, det här med att man hela tiden ska, den här överbudspolitiken som vi har varit duktiga på i Sverige också. EU måste, jag tror man måste enas i EU att man kör samma linje. Länder kan inte hålla på att försöka övertrumfa varandra, för det blir bara snedvrider konkurrensen, både för konsumenter och för företag. Mm. Så jag tror man måste liksom tänka om lite och vara lite mer förnuftig i hur man liksom väljer att gå framåt. Så att vi får se hur det blir i valet i EU. Jag kan misstänka att det kanske blir lite missnöjesröster, för att det finns fickor i konsumentleden som är lite missnöjda, tror jag, med hur det har sköts Vi får se. Men det behöver inte betyda att det är en ko på isen för det här. Temat fortsätter. Men...
Temat fortsätter.
Ja.
Du säger förra året var det, blev det iskallt eller hyggligt iskallt. Ja. Året har börjat hyggligt bra.
Ja, absolut.
Hur positionerar du fonden nu? Jag vet ju att du har Cameco är största innehavet eller var största innehavet i den månadsrapporten jag tittade. Fonden är ju Kanada-tung. Det är nästan hälften av innehavet är kanadensiska bolag.
Noterat i Kanada åtminstone.
Noterat i Kanada.
Ja. Men det betyder ju inte att det är Kanada-verksamhet. Utan
det är en bra marknadsplats. Man får en bra rättvis värdering om du har ett råvarubolag.
Det är stark kapitalmarknad för råvaruintensiva bolag.
Ja, lika väl som har du ett techbolag, då vill du gärna vara noterat på Nasdaq kanske.
Absolut.
För att få en bättre och rättvisare.
Men som Cameco till exempel, ja, det är ju ett relativt globalt bolag, eller åtminstone Nordamerika och Europa, exponeringen. Så att generellt sett så det är rätt stor spridning utöver Europa och Nordamerika, en delvis ner i Sydamerika och en del i Asien också. Så att vi följer leverantörsleden mot Europa och USA. Det är där längs med vi agerar och bolagen är utspridande. Det finns lite små verksamheter som finns i Afrika också som har varit lite mer bekymmersamma, men det ska det ordna till sig, för vi hoppas på vägen.
Är det lätt att hitta billiga och bra bolag idag, eller har det blivit dyrt eller fortfarande ganska billigt?
Jag tror sektorn ska anses vara tämligen utbombad fortfarande. Med undantag och sådana bolag som Lundin Mining som är de första som brukar gå, för det är ett bolag med väldigt bra högkvalitetsstämpel på sig.
Men det är ett bolag som du har sålt?
Ja, det lättade vi av faktiskt nu.
Ja.
För att vi tyckte det gick lite fort och vi ligger rätt tungt i kopparsektorn ändå. Vi har ett antal innehav till. Så att, och Lundin Mining har en tendens att röra sig tämligen mycket. Det är ganska volatilt. Så det finns en anledning att komma tillbaka. Vi har Boliden kvar.
Har du gjort något nytt innehav nu i år om vi tittar vad som har skett under första kvartalet?
Ja, vi har faktiskt ökat på och tagit in ytterligare två nya bolag inom kärnenergi. Och ett är ett amerikanskt, Centrus Energy. Väldigt nischad spelare som förmodligen inte så många har hört talas om. Men det som är det fina med det bolaget är att de är ledande på vad det gäller teknik för att tillverka bränsle till nästa generations reaktorer, så kallat Halo-bränsle. Det är bara de som kan göra det i Nordamerika. Och de har ett avtal med amerikanska energidepartementet och man levererade sin första testleverans förra året till efter en beställning man har fått, och man startar kommersiell tillverkning i år då. Och man har en rejält fet orderbok på $1 miljard än så länge som ska betas av. Och det här är ju för nästa generation. Så att det går väl inte så snabbt kanske, men de ligger helt rätt positionerade för det som komma skall.
Och det är den typen av kärnreaktorer man förväntas bygga.
Bland annat.
Du pratar om Polen exempelvis. Det är den tekniken som de...
Jag tror det kommer byggas att det blir nog flera olika tekniker. Det blir nog liksom den gamla modellen och en del nytt. Jag tror man kommer blanda rätt friskt beroende på vad det ska fylla för syfte. I Nordamerika pratar man ju mycket om att bygga mindre reaktorer för att bygga där det finns befintlig kolkraft då, till exempel. Och då bygger man kanske en fullskalig kärnreaktor, utan det blir mer medium-sized. Så att det är lite för vilket behov, eller om det är industriell applikation det ska vara. Det spelar rätt stor roll vad man ska använda det.
Men om vi tittar på metallerna eller så här, hur stor andel har du koppar, uran och i den? Och sen kan vi titta lite på leverantörsleden lite längre
ner. Jag har inte benat upp det på metaller, men om vi säger så här, kärnenergi relaterat kan vi säga att vi ligger drygt en tredjedel i portföljen. Tittar vi sen på verkstadsbolagen som leverantörer till sektorn, drygt 10%. Och sen så kan vi väl säga att någonstans, material, gröna metaller liknande, batterimaterial, inklusive koppar, litium, allt här, någonstans 20%. Och sen bearbetningsdelen, processandet, recycling, kanske 20%. Det vi saknar då, det är high-tech material. Det finns vissa specialbolag i portföljen som gör kanske material för chipindustrin. Och det kan också vara sådana som tillverkar magnetmaterial till elmotorer och liknande. Det är någonstans 10-15% också. Så att det är rätt stor spridning. Men visst, det är tyngdpunkt på material. Är det.
Men den är hyggligt väl diversifierad, låter det som?
Det skulle jag säga. Kanske skulle haft lite mer på just möjliggörarna. Men de har ju med rätta varit ganska dyra, Sandvik och liknande. De har ju hållit sig igenom hela nedgången, kan man säga.
Epiroc är inte jättebilligt heller.
Nej. Men vi vill ändå vara med, och så att vi har med några av de här bolagen ändå. Men billiga är de inte, men det är kvalitetsbolag, så att det är sällan, de blir sällan billiga.
Vad är det för fler stora innehav? Som du, Epiroc var med bland de 10 största, ja, såg jag när jag tittade.
Next Gen Energy är också en av de här stora uranbolagen, kanadensiska. Icke producerande ännu, men sitter på en väldigt stor fyndighet och är nog att betraktas som ett mycket möjligt förvärvsobjekt. Därför att sånt som Cameco måste växa så småningom. Vi har amerikanska Energy Fuels, samma sektor, på tredje plats. Och sen Denison är också uransektorn. Sen har vi lite europeiska, sådana bredare metallbolag som Eramet, Boliden såklart, Umicore också europeiskt. Så att det finns lite av varje.
Det är återvinning?
Återvinning finns ju ofta hos många av de lite större metallbolag. Man finns ju på bredden där återvinning spelar. Vi har ett rent återvinningsbolag, Li-Cycle, litet bolag som har totalt havererat. Glencore är en av de största ägarna, och de som samarbetar med Glencore, de ska få se Glencore med recycled material från metallsektorn. De håller på att bygga upp insamlingshubbar runt om i Europa och USA. Men det har kostat betydligt mer att expandera senaste året. Så att de har fått in och göra pengar och kämpa på lite. Så att många av de här med idéburna på tidigt stadie bolagen har ju haft rätt tufft på grund av inflationen. Allting har blivit otroligt mycket dyrare. Många projekt kanske har blivit 30-40% dyrare under de här sista 2 åren på grund av inflation. Men det borde hjälpa ut nu, kan man tycka också.
Ja, producentpriserna,
ja,
har ju en betydligt lugnare tillväxttakt nu, och även inflationen, så att det finns väl hopp att det blir billigare, kan jag tänka mig.
Absolut.
Eller inte billigare, men att du slipper
den här, inte blir dyrare.
Det inte blir så pass mycket dyrare som det har blivit nu.
Precis. Nej, men det som saknas lite också i värt att nämna, jag tänker på att jag var på Bolidens kapitalmarknadsdag, och där kom det upp en fråga om vilken premie kunderna betalar för material med låga CO2-utsläpp. Och i princip får de inget betalt idag. Och det är ju för att det fortfarande saknas pris på utsläpp till stor del. Det är bara att titta på nickel till exempel, som idag kommer mycket från Indonesien. Och med en helt annan miljöstandard än vi har. Så att, men det är en global marknad. Och bolag som Boliden då, som satsar väldigt mycket på hållbarhet och att kanske ha en sjundedel så mycket utsläpp för sin nickel jämfört med indonesiskt, de får idag ingen premie för det. Och det är ett problem. Man måste ju få betalt för den utvecklingen, så att det måste ju sättas pris på det här. Och det är det som fattas än så länge, för att det ska liksom bli en lite mer rättvis spelplan. Borde komma.
Ja, och när är vi där, tror du?
Jag vet inte. CBAM, det här paketet från Europa, det är ju på gång. Men det ska ju fasas in under flera år. Det är ju redan man håller ju på att rulla ut det. Bolagen ska börja rapportera. Det är många som inte förstått det än, men det tror jag är frivillig rapportering från och med nu om utsläpp för sina inköp utanför Europa och så vidare. Men det är ganska fåtal produkter än så länge som ska omfattas av det där. Och jag förstår inte riktigt varför man inte tog ett större tag om det tidigare. För att det här måste ju hänga ihop. Samtidigt så kräver man att bolagen ska ställa om. Men samtidigt så kommer det in material utifrån och produkter som inte behöver bry sig om det här i någon större utsträckning. Så det är ett bekymmer. Men jag hoppas att EU och andra, att man lägger fokus på det här och rätar upp. För utsläpp måste kosta, oavsett vad det är för produkter. Annars så liksom lönar sig inte, ingen som vill betala för omställningen.
Du är lite bullish.
Ja, men det får jag väl säga.
Ja, men ja. Jag märker mellan raderna att du är ganska positiv, och du tror att den globala ekonomin vänder, eller att det blir större tillväxt och lägre räntor,
ja,
vilket
gynnar. Det är ju inte bara jag som tycker att det ser ut som det vänder. Nej. Börsen är en indikator för det.
Ja.
Vi ser ju, som sagt, vi pratar om de inköpschefsindikatorerna, och till exempel det här exemplet då, alltså, Kopfers kommentarer då från Handelsbanken om metall, att det är no-brainer, att nu vänder det upp. Och det är ju där vi är i cykeln. Vi har haft 2 års liten ökomvandring i den här sektorn, så att svårt efterfrågan ökar. Ett exempel man kan lägga till här, Financial Times skrev om kopparpriset. Det var sista mars så var skillnaden mellan spotpriset och junikontraktet var det högsta som någonsin har varit. Jag tror det var $105 i skillnad. Det är i contango. Att man vill betala $105 mer för leverans i juni.
Ja, för contango, det är att du betalar mer för framtida,
ja,
leveranser.
Precis. Och det behöver inte vara tvärsäkert varför det är så, men det har inte varit så hög nivå sedan man började mäta det här 1994. börjar Bloomberg föra data på det här.
Och är det en bra indikator?
Det kan ju vara en indikator på att man är rädd för att när efterfrågan tar fart där under året, att det inte kommer att finnas tillräckligt utbud.
Du sa att det var två dåliga år nu, svaga år för råvaror. Hur historiskt finns det någon, har du någon sån där belägg för att efter två svaga år blir det två bra år eller fyra bra år, eller hur, det följer väl ekonomiska cyklerna, ja, kan jag tänka mig.
Exakt, jag har inte det top of mind hur långa cyklerna är, men absolut, tittar vi tillbaka till 2000 så har vi haft ett par boom-bust cykler i den här sektorn, och det, uppgångsperioderna är ju ofta längre än nedgångsperioderna, så brukar det ju vara. Minst dubbelt så långa. Det är väl rimlig.
Det låter som en rimlig gissning. Jag tyckte det blev en ganska bra avslutning på dagens podd. Kul att ha det här igen.
Toppen. Mattias. Det är bara att komma och köpa.
Ja, tack till alla som har lyssnat.
Ja.
Hej.
Hej.